Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Podden där jag läser upp skräckhistorier som utspelar sig här i detta avlånga land. Majoriteten av berättelserna skriver jag själv. När jag arbetar med kreativa projekt så gillar jag att ha ramar och begränsningar. Eftersom det gör att man måste vara lite finurlig i sitt sätt att arbeta. Så därför har jag valt att ha ett tema på berättelserna här i podden fram till sommaren. Och temat i fråga är fobier. Det finns så mycket att hämta från just detta ämne. Och en hel del av det har vi ju redan gått igenom. Om du inte lyssnat på Clownen Pongo så handlar till exempel den om, ja, föga överraskande, om clownfobi. Men det går egentligen att ha en fobi för allting. Det finns antofobi, rädsla för blommor och växter. Hippofobi, rädsla för hästar. Nefofobi, rädsla för moln. Och även fobofobi, en rädsla för fobier. I detta avsnitt möter vi en man med en sjuklig rädsla för att se blod. Vad är det som ligger bakom det? Jag har försökt att minnas tillbaka till när det hela började. Jag har verkligen försökt. Men det är som att leta sig fram i blindo. In i en tjock dimma. Den allra första gången jag såg blod. Jag ber om ursäkt. Jag blir snurrig och illamående av att bara säga ordet ärligt talat. Blod. När jag såg den tjocka röda vätskan sippra ut från min kropp. Då svimmade jag. Jag kan ha varit på sjukhuset. Men jag är inte helt hundra. Då det inte är mina egna minnen. Utan kort återberättat av min pappa. Men det går ju inte ihop. Vem är inne på sjukhuset ser en man som blöder och får men för livet för det? Gjorde det så stort intryck på mig? Är jag så bräcklig? Eller är jag bara för hård mot mig själv? Eftersom jag aldrig lyckats komma ihåg det. Något av det värsta som skulle kunna hända mig är att falla. Skrapa upp knäna eller få ett papercut från ett tunt, vasst papper på jobbet. Det finns en ständig oro just att skada sig. Att falla och märka att jag blöder någonstans. Därför täcker jag min kropp med långärmade tröjor. Läderhandskar när det går. Mössa och byxorna har jag instoppade i mina tjocka sockar så att inte ens en mygga skulle kunna ändra mig på sommaren. När jag var liten ville jag ha en cykelhjälm på gympalektionerna. När vi spelade innebandy eller basket. Eftersom det var så lätt att slå sig i huvudet. Och därav få sår. Mina många lager av kläder gör naturligtvis att jag svettas floder. Men det är det värt. Det är min säkerhetsbubbla. Och ingen får stiga in i den. Inte min familj. Ingen partner. Inga vänner. Så någon närhet eller romantik är det inte tal om. Tänk om en kvinna låg där i sängen med rev sina naglar mot min rygg under sexakten. Eller råkade skalla mig när hon närmade sig klimax. Tänk om hon hade mens. Jag vet inte. Jag har i hela mitt liv undvikit att ha sex. Eftersom det finns för många sätt där blod kan uppkomma. Där jag kan skada mig i det. Så... denna fobi har gjort mig till en utbörling. Den där märkliga killen som kollegorna flinar åt när han använder sina läderhandskar för att bedra igenom en pärm på jobbet. Men vad är jag rädd för egentligen? Hela jag är ju full av blod. Jag skulle inte ha sagt det. Så. Nu känns det bättre. Jag hade tänkt att berätta om några upplevelser i livet. Det jag faktiskt sett. Det där röda. Nej, jag kan inte säga det röda heller. Tanken på röda trafikljus, läppstift, tomater, rosor, kött. Allting som är rött egentligen kan få mig ur balans. Kanske kan jag kalla det för någonting annat när jag väl berättar om det här. Vätska. Det farliga. Nej, jag tror det är bäst att jag faktiskt tar det för vad det är. Blod. Jag hade tänkt att berätta om ett minne som etsat sig fast från högstadiet. När jag hade mattelektion. Jag har alltid varit fruktansvärt dålig på matte. Och kände mig stressad när min lärare närmade sig. För att se om jag räknat rätt i mitt rutiga kollegieblock. Jag började febrilt att gå igenom mina kalkylationer. Kände jag hur någonting rann ner mot min överläpp. Hade jag blivit förkyld? Jag drog min hand längs näsan för att få bort vad det var jag trodde var det gula slemmet från snor och såg snabbt att så inte var fallet. Det var rött och droppade från mitt pekfinger. Jag kände hur snabbt det letade sig ner mot mina kinder, föll från min haka. Näsblodet fortsatte att forsa ner i en hastig takt, rakt på matteboken och min skolbänk Jag började hyperventilera och hörde resten av mina klasskompisar fnissa. Huvudet blev tungt som ett betongblock och ville bara ner mot marken. Jag kunde inte hålla det upprätt. Alla röster blev otydliga och grumliga. I nästa stund så blev allting svart. Några minuter senare vaknade jag upp, groggy. Jag såg mig runt och insåg att rummet jag var i var fullt av bekanta ansikten. Min näsa kändes märklig, torr inuti, som att sårskorpor bildats. Två papperstussar täckte öppningarna.
Svimmade du av lite blod?
Sa klassens mobbare, Dennis.
Vissa kan vara känsliga för blod, sa min lärare.
Det kändes dels som han försvarade mig, men också för att understödja Dennis kommentar om att jag just var känslig. Jag tog bort den av pappersbitarna som var djupt inne i min högra näsborre. Tittade på den. Den var intorkad. Blodig. Och jag började känna en smak som jag aldrig tidigare känt. Som sakta letade sig fram. Den var metallisk. Tjock i konsistensen. Som jord och järn på samma gång. Jag fick svårt att andas. Och andnöden och illamåendet gjorde till slut att jag kräktes. Rakt ut på skolgolvet. Till samtliga mina klasskamraters missnöje. Jag blev kallad mesproppen efter det. Min lärare, Helge Hansson, suckade och sa:
ja, det där får du ta och plocka upp själv.
Det fick mig att återsvimma en gång när jag tittade ner mot den blodiga papperstussen. Efter den dagen har jag aldrig blött näsblod. Inte en enda gång. Men jag är livrädd att göra det. Det är en av de mest oberäkneliga blodsfallen. Det dröjde sedan 10 år till nästa gång jag såg. Ja. Och visst har jag haft rädslor till en tvångsmässig nivå och mardrömmar om att blöda näsblod. Men det som hände mig när jag var 25 var ännu mer traumatiskt. Det började med en sån där härlig vårdag. Jag tog mig en promenad genom parken för en gångs skull. Jag håller mig annars hemma eftersom det inte går att lita på andra människor. Men just denna dag så kände jag mig lugn, glad och sugen på glass. Jag gick förbi en sjö och tittade med avstånd på änderna. Hur en äldre herre matade dem med generösa nypor från ett gammalt bröd. Hur några pojkar och flickor spelade fotboll på en ojämn terräng. Med en keps och vattenflaska som mål. Ett par gick och höll varandra i händerna och kvinnan kysste mannens kind. Och han stannade upp för att hålla om henne. Och ge henne en kyss tillbaka. Det såg fint ut. Allting egentligen. Barnens lek. Pensionären som matade fåglar utan att vara rädd för att de skulle attackera.
och det förälskade paret. Men ingenting av det var för mig. Och det visste jag. Jag var ju där för att köpa en glass. Och sen gå tillbaka till mitt. Längre bort vid sjön såg jag en liten klunga av människor som samlat sig. Jag brukar i ärlighetens namn inte vara särskilt nyfiken av mig. Men jag kunde inte låta bli att gå dit och se vad som hände. Det var 4 kvinnor och 2 män som stod i en halvcirkelformation och tittade ner mot strandkanten vid sjön.
Ska vi ringa efter någon? En veterinär? Polisen?
Sa en chockad kvinna i blommig klänning och långt grått hår. Det är nog lite sent att ringa efter en veterinär nu. Jag vet inte riktigt vad polisen ska göra. Om det inte är en människa som gjort det här. Men vem skulle kunna göra något sånt? Sa en mörkhårig man i klädd linne och skjort. Han såg ut att frysa och kanske hade varit något för optimistiskt med sin klädsel inför att möta vårsolen. Det gick ilningar av obehag genom hela den lilla gruppen. Ett av barnen som spelade fotboll gick långsamt bort mot halvcirkeln och ställde sig bredvid mig på ett säkert avstånd där vi båda kunde se klungan men inte vad han tittade på.
Melina, kom inte närmare,
sa den mörkhåriga mannen med linnet till den lilla flickan. Instinktivt så backade jag själv några steg eftersom det fanns ett allvar i hans röst. Den lilla flickan med kortmörkt hår, som högst troligtvis var dotter till mannen, sprang tillbaka till sina kompisar för att spela fotboll. Jag stod inför ett svårt beslut. Skulle jag verkligen vända tillbaka utan glass? Då skulle denna 45 minuters promenad ha varit helt i onödan. Eller ja. Frisk luft räknas väl inte helt som att vara i onödan. Men jag skulle återvända hem glasslös. Jag var också så fruktansvärt nyfiken på vad som var där borta. Jag kanske bara kunde ta mig förbi, titta snabbt och fortsätta mot glasskiosken. Jag gick försiktigt närmare. Tittade ner mot asfalten och började se vita fjädrar som låg utspridda som ett spår ner till stranden där kvinnorna och männen stod i sin halvcirkel. Jag tog ett djupt andetag för att se vad de alla tittade på. Där låg ett svanhuvud. Likt en död orm i den stenblandade sanden. Från botten av huvudet så kunde jag se senor och blod. Några meter bort låg kroppen. Min gång blev allt mer ostadig. Andningen högre och hastigare. Den gråhårige mannen sa någonting till mig. Men jag kunde inte höra vad det var. Det lät som han stod på andra sidan av sjön. Jag föll ner på det mjuka gräset och vaknade in i en ambulans. avhuggna svanhuvudet har följt med mig i mina mardrömmar. Jag kallsvettas. Vaknar med tårar rinnandes längs ögonen. Och tänker aldrig, aldrig återvända till den sjön. Idag vaknar jag just i den mardrömmen. Gick jag in till badrummet för att skölja ansiktet med kallt vatten för att vakna till. När jag tittade mig i spegeln så såg jag att jag hade blivit så lik min pappa. Mitt skägg var i samma längd som han själv haft när jag växte upp. Det snaggade håret, de smala melerade ögonen och de tjocka ögonbrynen. Jag gick in i vardagsrummet. Till den gamla byrån jag ärvt av honom. Och plockade fram ett fotoalbum. Jag hade bara tittat igenom det snabbt. Inte helt och hållet. Eftersom det var så många bilder som var så fullständigt onödiga. Bensinmack. I Askersund. En kräftskiva hos min morbror. En midsommarstång. Saker som gjort mig uttråkad som barn att titta på. Jag letade mig snabbt fram till en bild av min pappa. Som satt i en campingstol med en tajt åtsittande tröja över sin ölmage. Med texten Oklahoma. The Sooner State. Vi hade aldrig rest till USA. Så jag har ingen aning om var tröjan kom ifrån. Men han såg glad ut i alla fall. Jag tittade ner på min egen ölmage. Vi skulle kunna vara tvillingar. Så lika var vi varandra. Jag bläddrade vidare. Och såg att vissa bilder var vända åt andra hållet. Jag tog ut en av de bakvända bilderna och tittade på framsidan. Det var en bild från min mammas och pappas bröllop. På bilden fanns en kvinna som stod en bit bort. Vars ansikte hade blivit täckt med en svart märkpenna. Hon var med på alla bilder. Som hade vänts bakåt. Det gick snabbt att känna igen de långa benen. Det blonda håret som fortfarande syntes. Trots att ansiktet blivit förstört av den mörka pennan på varje bild. Och det var någonting med henne som var bekant. Särskilt på en bild. En lila klänning med en vit rosett. Och jag började minnas tillbaka. Till slut. Det var inte på ett sjukhus där allting hade börjat. Men som jag önskat att det varit fallet. Jag var bara en liten pojk och kom in i köket. Min pappa brukade aldrig visa känslor. Men där och då satt han och grät. Med just detta fotoalbum på köksbordet. Och en svart märkpenna i sin högra hand. Kökslampan var släckt. Jag gick sakta fram till min pappa och sa. Pappa? Är det någonting som hänt? Han grät och tittade ner i bordet och pratade för sig själv. Hon skulle förstöra hela mitt liv. Jag hade ju inget val. Det enda rätta var att göra. Konturen av min pappa tog sina händer för ansiktet. När jag närmade mig honom, sa han. Kom inte närmare.
Gå och lägg dig.
Det är sent. Det är skola imorgon.
Men pappa, det är söndag imorgon,
hade jag svarat honom.
Gå härifrån nu!
Jag blev rädd. Ramlade över någonting när jag var på väg ut. Det var hårt, men kändes inte trälikt eller metalliskt. Jag ställde mig upp och tände lampan. Där låg en blond kvinna med långa ben. Hennes lila klänning med vit rosett. Hennes kropp fullkomligt nerblotad. Och min pappas händer likaså. Efter det minns jag ingenting. Troligtvis så svimmade jag. Jag tittade mig återigen in i spegelbilden och äcklades av likheten mellan mig och min far. Personen som jag sett upp till var en mördare. Jag tog med skakiga händer fram saxen och började klippa av mig skägget. Medan jag grät, var i panik. Jag bredde på ett generöst lager raklödder runt mina skäggbeklädda områden och tog skakigt fram rakhyven. Raklödret blandades med mina tårar och föll ner i stora sjok mot handfatet. När jag nästan var klar så återstod bara den svåraste delen i rakningen, Adamsäpplet. Men jag hade ingen tillförsikt då. Och slant med rakhyven. Blodet rann ner mot min hals. Jag tog det för mina händer. Och såg än mer ut som min pappa gjort den dagen. Men denna gång så svimmade jag inte. Jag började istället smeta den vidriga röda vätskan runt om min kropp. Skratta. Jag hade kommit över min fobi och samtidigt funnit en ny mening. Det var blodskräck. Nästa vecka så kommer ni att få höra en lyssnarberättelse. Och på tal om just inskickade lyssnarberättelser så måste jag be om ursäkt om du skickat in en historia och jag inte har svarat på den. Då mitt mailkonto somlospodden@gmail.com har blivit hackat och jag har i princip försökt allt för att återställa det. Men det har tyvärr inte fungerat. Så om du vill skicka in en skräckhistoria och få den uppläst, skicka då in den till somlospodden.kontakt@gmail.com. Alltså somlospodden.kontakt@gmail.com. Sömnespodden är skriven, berättad och redigerad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter.